Och det här är juni 1988. Protester mot att bygga ut Brottkärr.
Serien börjar ikväll.
Gustav Johansson är 91 år. Han har bott här sedan 1945 och han är inte glad åt att få så många grannar och sin utsikt förstörd.
Det gäller Brottkärr.
Jag tycker inte alls om det. Jag tycker det att de kan bevara lite av naturen som den är, har varit här.
Tror du att det är någon som lyssnar på vad du säger?
Nej, jag tror inte det. Inte utav det beslutande. De bryr sig inte om vad enskilda människor säger.
Men alla i Brottkärr är inte säkra på det. På stadsdelsbiblioteket ställer kommunen ut sina planer med kartor och kommunala handlingar. Och alldeles intill har boende som protesterar mot planerna en egen mycket genomarbetad motutställning. Aktionsgruppen Brottkärr 1990 vill ha högst hälften så många nya bostäder som kommunen vill. Och presentationen är slagkraftig. Brottkärrsborna är högutbildade. Här finns arkitekter och reklamfolk som vet hur man gör. Är det inte egentligen så att ni som har fått chansen att bo här, ni vill ha det för er själva?
Ja, visst, jag menar, jag önskar i och för sig att det var så som det är idag, självklart. Men jag menar, vi inser ju att vi inte kan stoppa en byggnation. Och det inser vi ju. Med tanke på bostadsbristen som den är idag. Men då tycker man att man samtidigt, det finns mycket andra outnyttjade områden. Och då kan man samtidigt utnyttja även dem och inte förtäta så som kommunen har tänkt sig.
Något som gett Karina och andra brottkärrsbor råg i ryggen i sin kamp är en ny lag som varit i kraft i ett år. Den ger närboende fastighetsägare och hyresgäster större möjligheter än tidigare att vara med och påverka byggbeslut. Det här är Christian Pedersen. Han är den i Göteborgs kommun som ansvarar för att invånarna ges möjligheter att veta vad som ska hända och möjligheter att påverka.
Vårt sätt att jobba idag, det är ju att vara tidig i informationen när det är lättast att påverka besluten. Men det är också ett dilemma att när man är tidigt ute så har man inte särskilt bra underlag. Man har lite skisser och lite förslag och därför vill vi vara tydliga också. Och då finns det olika sätt att visa idéer och här så försöker vi på stadsbyggnadskontoret att jobba mer med modeller.
Ja, inne på Göteborgs förvaltning finns inte bara byråkrater utan till och med en riktig snickeriverkstad som sysslar med att göra modeller av vad planerare och politiker bestämmer. Det man ser som viktigast är att folk får tydliga informationer så att man vet vad man vill eller vill protestera mot.
Om människorna är intresserade av sina områden och vi hjälper dem att förstå vad de ska ha synpunkter på, då får ju politikerna ett betydligt bättre underlag, både från den som vill bygga så att säga och den som vill bevara sin egen miljö. Så att underlaget måste bli bättre. Jag kan inte se någon risk i det utan tvärtom. Men bara för man säger att man inte vill ha villor i det här området så får man ju inte gå och säga det att det inte fungerar med demokratin om man inte får sin vilja igenom. För det är ju de politikerna vi har satt att bestämma detta som får ta de besluten.
Och här ute i Brottkärr står de boendes krav på att få behålla sin miljö mot en svår bostadsbrist i hela stora Göteborg. Fram till den 15 juni tar stadsbyggnadskontoret på Gustav Adolfs torg emot synpunkter.
Varför just det? Det hade varit mycket bättre att Aschims kommun aldrig hade blivit införlivad med Göteborg.
Är det som är roten till onda?
Ja, det är det här.
Ja, så var det åter dags för den årliga obligatoriska ubåtsspaningen utefter svenska kusterna. Det här är rapporter från den 7 juni 1988.
Tre platser längs Sveriges kuster har sjunkbomber fällts och minor sprängts. Utanför Oxelösund, utanför Göteborg och i södra Stockholms skärgård. Där en mina sprängdes och sjunkbomber sattes in så sent som igår kväll. Att marinen har fått indikationer på ubåtar på just de här tre platserna beror delvis på att ubåtsjaktstyrkorna finns just där just nu. HG Westberg.
Ja, vi har alltså anpassat vår beredskap till den situation vi då kan befara, och det innebär alltså att vi kommer till skott lättare nu än förut.
Det var Annika Ström som intervjuade HG Westberg.
Marinen har idag på morgonen fällt ytterligare sjunkbomber mot vad man tror är främmande undervattensverksamhet. Vid femtiden i morse fick man indikationer på en ubåt i Rivöfjorden vid inloppet till Göteborg. Försvarsstabens presstalesman HG Westberg säger att indikationerna var tydliga, men att inga system är 100-procentiga, vilket gör att han inte helt säkert kan säga att det rör sig om en ubåt. Vapeninsatsen i morse var den 8:e sedan i slutet av maj mot förmodade främmande undervattensverksamhet längs Sveriges kuster.
Ja, så är åter Socialdemokraterna i Sverige illa ute. Denna gång är det åter en justitieminister som har haft luddiga förhållanden, kan man kanske säga. Och vi har idag den 7 juni 1988.
Där justitieminister Anna-Greta Leijon just har meddelat att hon under dagen kommer att lämna in sin avskedsansökan. Hon har dragit slutsatsen att hon måste avgå eftersom det nu finns en majoritet i riksdagen för en misstroendeförklaring emot henne. Presskonferensen här har just börjat. Här är också statsminister Ingvar Carlsson och industriminister Thage Peterson. Men det vi vet än så länge det är alltså att Anna-Greta Leijon avgår idag.
Ja, tack Katrin. Du har tydligen sprungit i telefonen, så vi ska låta dig andas ut en smula. Så återkommer vi så fort vi har lite mer. Eller har du något mer att säga?
Jag återkommer senare.
Tack Katrin Hallman.
Jag har konstaterat att det finns en majoritet i riksdagen för en misstroendeförklaring mot mig. Och jag har därför dragit slutsatsen att jag bör lämna in min avskedsansökan till statsministern. Och det kommer att ske under förmiddagen. Tillsammans med Stig Malm och Bo Toresson så ingår jag i den socialdemokratiska valledningen. Och fram till valet så kommer jag på heltid att ägna mig åt detta. Jag kommer om några dagar att inleda en mötesturné där huvudtemat kommer att bli hur väsentligt det nu är att vi fortsätter alla ansträngningar att lösa mordet på Olof Palme. Och hur viktigt det är att bekämpa terrorismen i alla dess former. Sverige måste fortsätta att vara ett fritt och öppet land där vi kan känna trygghet på gator och torg, antingen vi är vanliga medborgare eller politiker. Jobbet som justitieminister är viktigt och stimulerande. Jag har tyckt att det har varit roligt att vara justitieminister. Och som allmänpolitiker så kommer jag inte att släppa intresset och engagemanget för de här frågorna. Jag kommer att fortsätta att arbeta för stöd till brottsoffrens ställning, till unga lagöverträdare, och som allmänpolitiker försöka att medverka till att vi får en fördjupad diskussion om frågor som rör hur vi kan minska brottsligheten i vårt land.
Herrarna Bildt, Werner och Westerberg och Johansson har bestämt sig för att Anna-Greta Leijon måste lämna regeringen. De har tillsammans majoritet i riksdagen. Det innebär att de också har makten att avsätta statsråd. Den makten har de nu bestämt sig för att utnyttja. Jag beklagar mycket att Anna-Greta Leijon nu måste lämna regeringen. Hon har på kort tid gjort mycket fina insatser inom ett område som blivit mer och mer svårhanterligt och infekterat. Anna-Greta har som ingen annan i det här landet, med undantag för familjen Palme, en egen dyrköpt och plågsam erfarenhet av terrorism. Detta är det plågsammaste vi varit med om, har man hycklat från borgerligt håll. Det sa man till Anna-Greta Leijon, som varit hotad till livet. Det sa man bara drygt 2 år efter det att landets statsminister blivit mördad. Anna-Greta utgick från sina egna erfarenheter när hon intensifierade kampen mot terrorismen och när hon engagerade sig i att skapa bättre förutsättningar för att få tag på Olof Palmes mördare. Hon tog risker och hon begick ett misstag. Detta kunde inte oppositionen ha överseende med. Därmed har de också avskedat den kvinna som tagit fighten mot våld och terrorism. Jag beklagar detta, men det finns också en positiv sida. Nu kan Anna-Greta på heltid gå in i valkampen. Det gör hon som medlem i vår valledning och som valarbetare. Så fort det är möjligt rent praktiskt kommer Anna-Greta att resa runt i landet och tala om hur viktigt det är att hennes kamp kan fullföljas. Anna-Greta avgår ur regeringen idag, men hon har mycket ogjort i politiken, för landet och för de socialdemokratiska idéerna. När vi med Anna-Gretas medverkan har vunnit valet så kommer hon att återfinnas med viktiga och tunga uppgifter i en socialdemokratisk regering. Ansvaret för justitiedepartementet övertas nu av Thage G. Peterson, som tills vidare kommer att fungera som både justitie- och industriminister. Nu är det möjligheter för frågor.
Får jag fråga dig, har du uppmanat Anna-Greta Leijon att stanna kvar?
Som ni har hört vid upprepade tillfällen under de här dagarna så har jag ett mycket stort förtroende för Anna-Greta Leijon. Hon är en av våra absolut skickligaste, ambitiösaste och kunnigaste politiker. Och mitt förtroende belyses väl bäst därav att jag redan här nu har sagt, vinner Socialdemokraterna valet så kommer Anna-Greta Leijon att återfinnas med tunga och viktiga uppgifter i en socialdemokratisk regering.
Men hade du inte bort ta kampen här mot de borgerliga och VPK i riksdagen?
Jo, hade vi haft en majoritet så hade ju saken varit klar. Men nu är det så att de borgerliga partierna plus Vänsterpartiet kommunisterna som har en majoritet. Och Anna-Greta har då konstaterat att det finns en sån majoritet som har sagt att man kommer att begära misstroendevotum. Och då har Anna-Greta bedömt att då vill hon ta det här initiativet själv.
Kastar du inte in handduken för tidigt?
Vi kastar icke in handduken. Tvärtom, när vi säger att nu går vi ut i en valrörelse och sen ska vi mötas efter valet. Och där ska Anna-Greta Leijon finnas med i en fortsatt socialdemokratisk politik och göra det utifrån regeringsställning.
Jag frågar, finns det vänskapskorruption i det socialdemokratiska partiet?
Ja, uppriktigt sagt förstår jag inte den frågan. Korruption är någonting som jag hatar. Ja, däremot tycker jag ordet vänner är väldigt fint. Jag är god vän med Anna-Greta Leijon, jag är god vän med Thage Peterson, jag är god vän med en väldig massa socialdemokrater. Men ordet korruption i sammanhanget är mig fullständigt främmande.
Så att socialdemokrater hjälper varandra?
Ja, det hoppas jag, att socialdemokrater inte bara hjälper varandra, utan i hela vår solidaritetstanke ingår ju att vi människor ska hjälpa och stödja varandra. Vi har försökt bygga upp ett samhälle som bygger på denna grundläggande idé. Men du använder ordet korruption, och mot det vill jag å det kraftigaste protestera.
Vi hör alltså statsminister Ingvar Carlsson från presskonferensen där justitieminister Anna-Greta Leijon meddelat att hon avgår. Vi ska stanna kvar ytterligare några minuter i denna förlängda ekonyhetssändning och prata mer med Ekots inrikeschef Thomas Hempel som fanns med vid presskonferensen. Thomas, hur kommer det sig att statsministern och regeringen ändrar sig så här, tror du? Så sent som igår så meddelade ju Ingvar Carlsson att Anna-Greta Leijon hade hans och regeringens fulla stöd.
Ja, det är helt enkelt det som Ingvar Carlsson säger här, att
Man har funnit att det finns en majoritet emot regeringen i den här frågan om Annika Leijon ska stanna kvar eller ej. Och då har man valt att göra så här, att fatta ett snabbt beslut om hennes avgång istället för att få en utdragen process med en och kanske flera olika omröstningar i riksdagen om vem och vilka, hur förtroendet är för regeringen.
Tack Thomas Hempel. Ekots Katrin Hallman finns också med i riksdagsstudion. Katrin, vad kommer nu att hända under resten av dagen?
Ja, det beskedet om Anna-Greta Leijons avgång, det har jag just mött de borgerliga partiledarna på utrikesnämndens sammanträde som började 10:00. Och det var efter det sammanträdet som de skulle ha fått mer information av statsministern om affären Ebbe Carlsson. Men nu behöver de inte det. För hela tiden så har ju oppositionsledarna förklarat att det bästa vore om Anna-Greta Leijon avgick självmant. Och nu har hon gjort det. Och därför så blir det ju alltså inte alls aktuellt med någon misstroendeförklaring i riksdagen. Riksdagsgrupperna behöver inte diskutera detta idag. Talmannen och statsvetarna kan sluta att slå i sina lagböcker. Och redan idag så får Sverige en ny justitieminister. Industriminister Thage Peterson kommer att vara justitieminister också nu i sommar. Och den socialdemokratiska riksdagsgruppen har, så vitt jag vet, ännu inte kallats till något möte. Men den träffas ikväll, för då ska den ha vårfest.
Får jag tillägga bara en sak? Vi har just fått en kommentar utav moderatledaren Carl Bildt. Och han säger så här att Anna-Greta Leijon har fattat ett för tilltron till Sverige som rättssamhälle klokt beslut. Det fanns ingen annan väg efter det som hänt. Landets lag måste gälla lika för alla, säger Bildt. Får denna grundläggande princip för ett fritt och rättvist samhälle har ingen rätt att avvika.
Juli 1988. Amerikansk kryssare skjuter ner civilt iranskt flygplan. 290 människor saknade. Kommentarer den 4 juli 1988.
Grodmän har påträffat 150 kroppar varav 38 utlänningar från det iranska passagerarplan som sköts ner över Persiska viken igår, rapporterade den iranska nyhetsbyrån IRNA. Iran anklagar USA för att medvetet ha skjutit ner planet och avvisar de amerikanska uppgifterna om att det skulle röra sig om ett misstag. Samtliga 290 personer ombord på planet befaras ha omkommit och de flesta passagerarna var iranier. USAs president Reagan har betecknat händelsen som en fruktansvärd mänsklig tragedi och har utlovat en noggrann undersökning av nedskjutningen.
Och det här är lunchekot måndag. Om det nedskjutna iranska passagerarplanet var ett misstag eller ett tekniskt fel som ledde till nedskjutningen. Och vilka paralleller finns det med den sovjetiska nedskjutningen av ett sydkoreanskt plan för 5 år sedan?
Iran har lämnat in en protest till FN mot att USA igår sköt ner det iranska passagerarplanet. Iran begär att FN-experter ska resa till Persiska viken för att utreda omständigheterna kring nedskjutningen och att FN fördömer USAs handlande. Den iranska nyhetsbyrån har tidigare meddelat att grodmän har funnit 150 kroppar från det nedskjutna planet och att 38 av dem är utlänningar. Planet hade 290 personer ombord. Iran har tills vidare inställt alla civila flygningar över Persiska viken. Efter nedskjutningen igår av det iranska passagerarplanet har USA skärpt bevakningen av sina ambassader eftersom man fruktar iranska hämndaktioner. På Arlanda liksom på andra flygplatser runt om i Europa har säkerhetsåtgärderna skärpts med anledning av nedskjutningen. På flygbolaget SAS har man under förmiddagen diskuterat olika åtgärder som innebär skärpt kontroll av passagerare och ökad övervakning av flygplanen på flygplatserna.
Pentagonchefen amiral William Crowe har beklagat nedskjutningen och starkt poängterat att det rör sig om ett misstag. Han har också lovat att händelsen ska utredas grundligt. Men huvudfrågan i affären är ju ändå hur den amerikanska kryssaren kunde missta sig så trots det avancerade radarsystemet. Ja, det är ännu så länge osäkert. Det kan ha varit ett misstag, men det kan också ha varit ett tekniskt fel i de komplicerade elektroniska systemen. Kurt Ivarsson, som är ordförande i Svenska pilotföreningen, säger att något sånt här ska inte kunna hända.
Ja, egentligen borde inte det kunna hända, för eftersom vi alltid i civila flygplan flyger med så kallade transponder som ger ett speciellt radareko som visar att det här flygplanet är civilt, det visar dess vår stationssignal och det visar höjd och fart. Och det är just en sån här transponderkod, det har vi just för att kunna skilja civila flygplan från militära flygplan. Det är möjligt att den här transpondern har varit ur funktion på flygplanet, men det borde de vetat om, besättningen.
Ja, alla flygplan är utrustade med ett elektroniskt signalsystem som kallas transponder och som piloten slår på manuellt. Och signalen gör att flygplanet kan identifieras från marken. Transponden talar helt enkelt om att det är ett civilt flygplan och inte ett stridsflygplan. Men för att göra det mer komplicerat, även stridsflygplan använder sig alltså av den civila transponderkoden. I Sverige till exempel så har Viggenflygplanen en civil kod i fredstid för att kunna utnyttja den civila flygledningen. De experter som Ekot har talat med är ännu försiktiga med att dra några slutsatser av det som hände i Persiska viken igår, men det finns flera hypoteser. Det kan ha varit ett tekniskt fel på den iranska trafikflygplanet som gjorde att den amerikanska kryssaren inte uppfattade någon signal. Det kan också ha varit så att kaptenen ombord helt enkelt inte kodat in signalen. Den andra frågan är varför den amerikanska kryssaren inte tog emot signalen om den nu sändes ut. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon i USA så hade kaptenen ombord på kryssaren 7 minuter på sig att identifiera flygplanet när han väl fått in det på radarn. Det iranska flygplanet gjorde då enligt Pentagon precis vad man inte ska göra. Planet ökade fart och gick ner i höjd. Och eftersom ingen transponder-signal sändes ut från planet så blev det identifierat som fientligt av det elektroniska system som styr robotarna. IK kallas det systemet. Och det kan skilja på vän och fiende genom att de egna flygplanen skickar tillbaka en igenkänningskod. Experterna säger att systemen är renodlade freds- respektive krigssystem och fungerar bäst i klara situationer. Problemet i Persiska viken är att där råder fred och krig samtidigt.
Tommy Fredriksson var reporter. Nedskjutningen av det iranska passagerarplanet var i för också tankarna till september 1983 när Sovjetunionen sköt ner ett civilt sydkoreanskt jumbojetplan över vattnet nordväst om Japan. Då var den internationella reaktionen mycket skarp, inte minst från Reagan-regeringens sida. Men de båda militära attackerna har uppenbara paralleller.
Klockan är 13 minuter i 11 på söndag förmiddag när befälhavaren på Iran Air 655 drar på full effekt i de båda motorerna på sin Airbus A300. Planet lyfter från Bandar Abbas flygplats med destination Dubai på andra sidan Persiska viken. I stridsledningscentralen på den amerikanska fregatten Vincennes upptäcks planet på radarskärmarna 2 minuter efter start. Fregatten varnar över radioplanets befälhavare att han är på väg mot en stridszon och uppmanar flygplanet att ge sig till känna. Ytterligare 2 minuter senare lämnas en ny varning över radio. Den sänds på både civila och militära nödfrekvenser. Iran Air 655 har då varit i luften i 4 minuter. Klockan är 9:09 söndag förmiddag.
Natten till den 30 augusti 1983 lyfter Korean Airlines flyg 007 från Anchorage flygplats i Alaska med destination Sydkoreas huvudstad Seoul. Ombord finns 290 passagerare. Efter mindre än en timme börjar planet av okänd anledning komma ur kurs. Flyg 007 går i den västligaste av luftlederna som passerar den sovjetiska Stilla havskusten och kursförändringen gör att flygplanet gradvis driver in över sovjetiskt territorium. Jumbojetten följs vid det laget av både civil och militär radar. När KAL 007 går in över Kamchatka-halvön i Sovjetunionen skickas 2 jaktplan upp för att följa det. De skuggar planet i närmare 2 timmar.
När Iran Airs flyg 655 får den första radiovarningen flyger planet på knappt 2300 meters höjd. Besättningen på fregatten Vincennes kan inte avgöra om flygplanet, trots storleken, är ett civilt eller ett militärt plan. Besättningen på fartyget gör sig klar att avfyra luftvärnsraketer. Flygplanet är då drygt 10 kilometer från fartyget. Klockan 10:55 avfyras 2 raketer. Den ena träffar. Airbus A300 som har varit Iran Air 655 försvinner från radarskärmarna och målsökningselektroniken. Maskinen hade 290 passagerare, många barn, när den sköts ned.
När den koreanska jumbojetten går in över den sovjetiska ön Sakhalin kommer de sovjetiska jaktplanen allt närmare. Plötsligt hörs en av de sovjetiska piloterna säga på radio: träff, målet är bekämpat. Ombord på planet fanns 260 passagerare och vrakspillor plockades upp ur japanska sjön i flera dygn efteråt.
En av de centrala frågor som ställdes 1983 måste ställas också nu. Hur kan en supermakt med all sin förfinade militära elektronik förväxla ett litet stridsplan med en stor passagerarmaskin? Vid den sovjetiska gränsen fanns ett amerikanskt elektronikspaningsplan av trafikflygstorlek i luften. Över Persiska viken igår har ingenting sådant rapporterats. Pentagon pekar på att man har varnat, både över radio igår och i de trafikmeddelanden som går ut till all världens piloter. Men målets storlek och fart, en Airbus har en marschfart på ungefär 800 km i timmen, det bör ha väckt några tankar i stridsledningscentralen hos den amerikanske örlogsmannen. Pentagonchefen har lovat en utredning och den emotses med spänning. För det kan inte accepteras att trafikflygplan blir lovliga mål då supermakterna anser att politiska och militära intressen står på spel.
Reinhard Krause och Jonas Björk.
Riksradions P3. Klockan är 21.
Här är Ekot. Irans religiösa ledare Ayatollah Khomeini uppmanade idag alla iranier att ansluta sig till, som han sa, det totala kriget mot USA och dess allierade. Det var det första uttalandet från Khomeini sedan den amerikanska kryssaren Vincennes igår sköt ner ett iranskt passagerarplan med 290 personer ombord över Persiska viken. USAs president Ronald Reagan säger att nedskjutningen är en förståelig olyckshändelse och att de amerikanska styrkorna ska hållas kvar i Persiska viken. Sovjetunionen krävde idag att den amerikanska flottan omedelbart lämnar området med anledning av händelsen.
Men den 4 juli 1988 hände även saker och ting i sportens område.
Tack klart.
Och här är Ekot som börjar den här sändningen med en sportnyhet. Stefan Edberg vann Wimbledon-finalen i herrsingel mot Boris Becker från Västtyskland med 3-1 i set. Edberg är därmed den andra svensken genom tiderna som vunnit i Wimbledon. Den första var förstås Björn Borg. Stefan Edberg har också i och med segern idag vunnit 3 så kallade Grand Slam-titlar.
Det var nyheterna från Ekot.
Flygen avvikit i sin kurs från den fastställda rutten, men inte mer än att det fortfarande befann sig inom det område som avgränsar den civila flygvägen. Piloten tycks alltså inte ha brutit mot gällande regler. Planet uppges vidare ha sänt ut elektroniska signaler i koder som används både av civila och militära flygplan och gett den amerikanska kryssaren intrycket att ett fientligt plan befann sig under inflygning för attack. Men nu uppges det att Pentagon inte längre är säker på att den militära koden sändes ut från det iranska passagerarplanet. Det fanns ett andra plan i området som kan ha sänt dessa signaler. Börje Remdahl, New York.
Utländska journalister i Iran förevisades idag ett hundratal kroppar efter de personer som omkom vid nedskjutningen av det iranska planet. Kroppen uppvisades i hamnstaden Bandar Abbas, varifrån planet startade innan det sköts ner. Hittills är 150 döda identifierats och många av dem var svårt stympade och brända, rapporterar Ekots utsände. En pro-iransk grupp i Libanon som håller två amerikaner som gisslan meddelade idag via en libanesisk dagstidning att gisslans öde ska bli en del av en omfattande hämnd mot USA för nedskjutningen av det iranska passagerarplanet. Gruppen, den revolutionära rättviseorganisationen, hade bifogat en fotokopia av en av gisslans pass.
Ett 12 fartyg och ett 10-tal helikoptrar deltar i räddningsarbetet och rapporter kommer om kroppar som flyter flera kilometer från olycksplatsen. Överlevande berättar om en serie explosioner som fullständigt splittrade plattformen och en våldsam brand som följde som förvandlade plattformen till en enorm fackla. Oljeplattformen ligger 20 mil öster om Skottland i Nordsjön och ägs av bolaget Occidental. En räddningsstation har upprättats på en närbelägen plattform och sjukhuset Aberdeen i Skottland är satt i full beredskap. Ett 20-tal läkare behandlar chockade, brännskadade och nedkylda människor som räddats i Nordsjön. Ägarna till oljeplattformen är nu på väg till Aberdeen, liksom medlemmar ur den brittiska regeringen som fruktar att detta är den värsta olyckan med en oljeplattform om alla 190 saknade är döda. En tidigare stor katastrof var när den norska oljeplattformen Alexander Kielland välte 1980 och 123 människor omkom. Vincent Dahlbäck, London.
Piper Alpha var en kritiserad plattform. Olyckan natten till igår var den tredje då explosion ombord krävde människoliv. Energiministern Peter Morrison lovade här i Aberdeen igår kväll att regeringen ska tillsätta en undersökningskommission så snart som möjligt för att, inte minst för de anhöriga skull, kunna ge besked om varför olyckan inträffade. Men den utredning som gjordes om den senaste olyckan på Piper Alpha för 4 år sedan, då 55 personer skadades, har ännu inte offentliggjort. Den vill vi se nu, kräver de fackliga organisationerna som misstänker att en del av svaren finns där.
Hittills den 8 juli 1988 har 165 människor omkommit, har det konstaterats.